Hej och hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara. Jag har saknat er. Jag har saknat att höra mig själv tala också. Det var väldigt länge sedan faktiskt. Det var över två veckor sedan. För att det var inte... Jag postade faktiskt under min premiärvecka. Nej men det blev så jäkla mycket. Och sen bara kände jag såhär, nej men jag kommer inte hinna det här nu. Nu får jag vänta mig lite nästa vecka. Och sen var det påskveckan och sen så hände det i Stockholm. Och så det blev väldigt överbelastat. Så att nu är jag tillbaka idag istället. Och som jag sa, idag utlovas ett fullspäckat avsnitt. Vi ska prata om allt och inget. Och det blir extra långt idag också. Jag sa en halvtimme. Vi får se om jag har så mycket material så att det räcker en halvtimme. Och om man orkar lyssna. Jag vill bara börja med en grej som jag var inne på LinkedIn. Det tog mig väldigt lång tid innan jag fattade hur LinkedIn uttalades. Jag kallade Linking... Nej. Linking... Nej, vad kallar jag det? Nu har jag glömt vad jag kallar det. LinkedIn. Linkedink kallar jag det. Och Linkedink är ju så här. Förlåt, jag är faktiskt, om jag låter trist. Jag är inte så sjuk. Jag är täppt i näsan och sen så har jag haft ont i halsen och blir väldigt torr i halsen. Om nätterna så ligger jag och hostar. Inte så jätteroligt. Nej, men här har vi helt enkelt. LinkedIn eller LinkedIn är ju en nätverkssida där man liksom nätverkar och skapar kontakter med folk. Det är typ ingen som använder det. I min engelskrets, men ändå, jag addar folk där. Men jag använder den liksom inte. Alltså jag har haft fem alltså profilbesökare. Och jag har ändå varit med kanske 2 år. Så att jag menar, den är ganska värdelös på det sättet. Men jag tror att den är säkert användbar för väldigt många. Men för mig, när man liksom inte... Jag tror säkert att många använder den och hittar kontakter och liksom skriver till folk och så vidare. Men ja. Men vad jag tänkte på var att jag råkade scrolla förbi och så ser jag en kvinna här. Det är någon form av flödessida och jag vet inte för att jag vet inte om jag känner inte den här människan. Men hon är i alla fall dramatiker tydligen och heter Busola Elebede. Busola Elebede. Och hon har lagt upp sådana här grejer som heter... Det börjar med en... Jag ska se om hon har lagt upp någonting till. Nej, det hade hon inte. Ja. Det börjar med en... Det är en sån här... jag vet inte vad det kallas. En sån här som man åker på spår... På spår med. På tågspår med. En sån här cykel. En sån här... Och sån som man pumpar sig fram på. Vad fan heter det? Det heter, nu ska vi se, tåg, cykel på tågspår. Dressin! Dressin. En dressin, det är ju totalt ointressant. Det är i alla fall en dressin som jag ser på. Och sen så står det, 93 he died, 103 widows he left, 203 children, mycket tre, wept. And the whirlwind begins. Okej. Och sen har hon skrivit Be prepared. Time waits for no one. Det är sån här, det är en sån hög cringe-faktor som är ett ord som används ofta och mycket i det moderna samhället. Det är en sån hög cringe-faktor på det här. Så här. Jag hatar såna här citat. Jag menar, alla kalendrar är ju fulla av såna här citat. Men då är det från så här, ja men Moder Teresa och Mahatma Gandhi. Då känner man ändå så här, ja men det känns legitimt. Men jag blir äcklad utav såna här, med carpe diem-citat. Å, fånga dagen, våga ta beslutet nu. Men jag ska ju inte, jag ska läsa några till. Som är så här, Brian Tracy International. Som jag antar är någon affärskille som har liksom lagt upp en bild på två klyftor. Så det är berg, det är klyftor och sen så är det som ett hopp emellan. Det är som det här dödsskapet i Ronja Rövardotter. Det kanske inte heter dödsskapet. Och då är det en person som står och tittar ner och då står det på den sidan personen står på what we are. Och sen så är det ett hopp som heter leap of faith till den andra klyftan som heter what we want to be. Och sen så står det make the jump. Och det, jag blir så äcklad utav sånt här. Jag blir så äcklad utav så här motivational crap. Jag menar, det är som hang in there kitchen. I mean, som brukar hänga på kontor. Nu blev det som att jag blev så amerikan. Som brukar hänga på kontor. Alltså det är en sån här klyscha. Men jag menar, det finns någonting som är väldigt... Det äcklar mig. Kanske inte hang in there kitchen. Men de här typen av sakerna. Och sen bläddrar jag bara ner igen. Och den här är nog den absolut märkligaste. För då har hon skrivit... Och åkte ner till sin blogg. Och då är en bild på en äcklig soppa. Och vad jag antar är då en pytonorm. I den här bruna, äckliga geggsoppan. Och då har hon skrivit... This python dislocated, stretched and swallowed the lies. Okej. Och då är hennes motivational speech... Do not quit. Instead, get creative and do what needs to be done on time and more frequently. Alltså, jag blir så här, men sluta säga såna här uppenbara grejer. Eller som är bara så här, du lever inte så här. So shut up. Please do shut up. Because I hate it. Jag hatar såna här äckliga motivational. Oh, bli den du vill bli. Fånga dagen. Våga ta de här chanserna idag. För annars vet du inte om de finns imorgon. Carpe diem, lol. Nej, inte lol, vad heter det? YOLO. Alltså, sluta. Och också så här, men jag nu kommer jag till den punkten där jag liksom är sån jävla hycklare. Jag har ju då ett citat på mina revben, på höger sida av mina revben. Så står det, tatuerat in. Let go your earthly tether, enter the void empty and become wind. Och det betyder helt enkelt att släpp din jordsliga förankring. Kliv in i tomrummet, eller om man nu ska säga the void. Och bli fri. Och bli vind. Och det, är ju, det handlar ju om att man ska släppa. Ja, men det är det. Man ska släppa. Det är lite buddhism liksom. Släpp, att man till sist släpper jordsliga, världsliga ting. För att på något sätt uppnå nirvana. För att det är på något sätt dit vi strävar. Att vi ska kunna bli fri, att vara opåverkningsbara på ett sätt. Eller jag vet, ja. Jag tycker det är ett väldigt fint citat. Och det här kommer från en tv-serie som heter Korra. Och det är en spin-off-serie från en serie som heter Avatar The Last Airbender. Som är en tecknad anime, det är inte anime men det är asiatiskt inspirerat. Tecknat från Nickelodeon. Som är en fantastisk serie, Avatar. Och sen så kommer en spin-off som heter Korra då. Och då kommer det här citatet därifrån. Det finns en annan citat därifrån också som heter... Som jag också funderar på att tatuera in. Och det är... When we hit our lowest, we're open for the biggest change. Alltså när vi är som lägst ner på botten. Då är vi öppna för den största förändring. Eller den största liksom. Och det tycker jag... Jag gillar sådana citat. Men det är liksom inga sådana här... Jag tror jag hatar motivational... citat. I alla fall. Och på... Nej, nu tänkte jag dra en sån här anekdot som inte har någonting med saken att göra. Nej. Jo, okej, jag gör det ändå. Så får vi se om jag klipper bort det eller inte. Jo, att... min kompis kom igår och sa så här: åh, jag har sett en skitbra film som heter Split. Som handlar om personlighetsklyvning. En person, han som spelar Dr. Xavier i X-Men, unga X-Men, inte Patrick Stewart utan den unga. Han spelar då den här personlighetsklyvda personen. Och då nämnde hon tydligen att en av hans personligheter har diabetes, men en personlighet har inte diabetes. Och då blev jag så här: åh herregud, vilket filosofiskt dilemma. Alltså tänk om våra hjärnor kan påverka om vi ska ha diabetes eller inte. Vilken kraft har inte vårat psyke? I alla fall, den filmen upptäckte jag nu är regisserad av M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan regisserade The Village bland annat, men framförallt Det sjätte sinnet. Och sen har han gjort bajsfilmer. Han är känd för att göra bajsfilmer nu för tiden. Alla hatar M. Night Shyamalan. Och M. Night Shyamalan regisserade filmversionen av Avatar The Last Airbender. Det blev bara en film. Jag har hört att det ska bli en tvåa. Avatar The Last Airbender är ett sånt jävla crap. Exempel på whitewashing. Det är så svindåligt skådespeleri. Svindåligt manus. De har ändrat allt. Det är en serie på 22 avsnitt av 22 minuter. Och att jag kokar ner det till en film på typ 2 timmar. Det går inte. Du förlorar så mycket. Och de gjorde så... Alltså det var en så bajsdålig film. Men så har han tydligen då regisserat den här Split. Vilket gjorde mig väldigt... förvånad. Ja. Vi sätter väl igång. Helt otroligt att jag lyckas hålla låda. Det var 11 minuter. Jag är inte alls orolig för att det här inte blir en halvtimme långt. Det kanske blir jättelångt. Nej. Nej, men bland annat vad jag tänkte prata om. Vad som hände då i fredags. Inte jo, i fredags. Nej. Jag har förlorat tidsperspektivet. När hände det? Gud, det känns jättedumt. Jo, i fredags. Inte i fredags. Gud, vad fort tiden går. Det här hände nämligen i den 7 april. Lastbilsattacken på Drottninggatan. Och jag lyssnade då på en person igår som berättade om att hon var med. Hon var mitt i. Eller under den här attacken såg lastbilen köra och köra rakt förbi in i Åhléns. Hon såg det börja brinna och fatta eld. Och den rädslan och chocken som hon upplevde och att vara ett offer, eller att vara, inte ett offer utan att vara ett mål, ett target. Vart du än går på stan och som berättade hon att det kom en piketpolisstyrka och de är helt svartklädda med så här typ niqab-aktiga luvor. Som kommer springande mot dem och då vet de liksom inte, är det här, ska de döda oss eller ska de hjälpa oss? Och hon berättade den här historien, det var väldigt gripande att höra. Jag var på gymmet under lastbilsattacken och fick panik, liksom messade och ringde alla folk jag kände och familjen, jag har ju alla i Stockholm. Sen så var det så här skjutning på Drottninggatan och min gammelfaster bor vid, nej, skjutning vid Fridhemsplan och min gammelfaster bor vid Fridhemsplan så fick jag panik och sen dementerades ju det visade sig inte vara, att det inte var sant då. Men ja, det har varit väldigt tumultartat. Och jag spelade jihadisten då samma dag, dagen efter också, som den här attacken och det var väldigt. Jag kan läsa faktiskt vad jag skrev på Facebook för jag tycker det sammanfattar väldigt fint på ett sätt. Gårdagen fylldes av många känslor. Jag pendlade mellan gråt och panikångest under dagen. På vägen till teatern inbillade jag mig allas blickar följde mig upp längs avenyn. Blickar av rädsla och misstänksamhet. När jag satte på mig kostymen och sminket kunde jag inte sluta hyperventilera. Att spela en föreställning som bär namnet Jihadisten. En föreställning som redan innan uppbådat mycket kritik. Samma dag då ett terrordåd inträffade i vårt eget land. Fyllde mig med sån skräck. Att iklä mig rollen som den radikaliserade. 130 personer hade bokat biljetter. Och jag visste inte vilka som skulle våga dyka upp. När jag sen ser salongen fyllas av publik känner jag ett lugn skölja över mig. Vi får inte sluta. Vi får inte kapitulera inför hatet och rädslan. Mötet mellan människor är viktigare nu än någonsin. Förståelse men aldrig acceptans. Jag ser det som en ära att få arbeta med det jag gör i tider som dessa. Och jag är jättestolt över att få arbeta med skådespel. Nu blir jag faktiskt väldigt tårfylld. Jag är väldigt stolt över att få arbeta med det jag gör. Att få vara skådespelare. En dröm som jag inte trodde skulle besannas så tidigt i min så ung. Och att få göra det här och att få vara med i en föreställning som betyder så mycket för mig och som påverkar på det här sättet. Jag tycker att det är fantastiskt. Och jag som i många fall när det kommer till teater är väldigt så här, ja, är väldigt så här, jag är inte så här, åh vad dålig jag är eller åh vad dåligt det gick idag. Utan jag är mer, det var lite fel med replikerna men det går skitbra nästa gång. Och det här var en bra föreställning. Jag är ju så, men teater betyder så oerhört mycket för mig. Och att faktiskt få göra det här är fantastiskt. Och samtalen som blir efter föreställningen, det är makalöst. Jag blir tagen varenda gång. Igår var det en person. En man som hade en fantastisk anekdot om hur han arbetade med liksom vitmaktrörelseungdomar, alltså så här, nazistungdomar, och hur de åkte till Auschwitz och Birkenau och Polen eller till Krakow och gick i de judiska kvarteren. Och alltså den, ja, han berättade, jag behöver inte återberätta för jag kan inte riktigt, men det är fantastiskt helt enkelt. Och jag är rädd, jag har inte varit rädd, men jag var så rädd. Jag vet inte riktigt vad jag var rädd för när jag skulle stå där på scenen. Jag visste inte, ska de attackera teatern? Kommer de attackera teatern? De kan skjuta mig. Jag står mitt på scenen, de kan skjuta mig när de vill. Det är helt svart framför mig, jag ser ingenting. Jag ser inte om en människa står rakt framför mig med en pistol riktad mot mitt huvud. Jag ser inte det. Och jag visste liksom inte vad jag var rädd för. Och jag var rädd för att folk inte skulle dyka upp. Jag var rädd för att folk skulle liksom inte våga komma. Men de vågade komma. De vågade sätta sig i den där salongen. Och vi vågade ha ett samtal. Jag tycker att det är så jävla häftigt. Och liksom, ja. Och den här rädslan som jag pratar om, som jag lever med. Det är inte, nu låter jag som ett jävla offer. Ja, det är kanske också det jag vill göra då. Jag får väl låta som ett offer då. Men det är en rädsla jag lever med. En paranoia, en idé, en tanke. Jag tittar mig runt på tunnelbanan. Jag kollar, jag ser folks blickar. Och jag vet inte om blickarna är vanliga blickar. Jag vet inte om det är blickar av rädsla och hat. Jag inbillar mig så mycket. Och jag iklär mig själv rollen som terroristen. Jag vet inte hur många gånger jag har fantiserat om, vad kan jag göra? Vad skulle hända om jag tog fram ett vapen? Alltså så här, för att jag på något sätt är så, det är inpräntat i mig att jag har utseendet av en terrorist. Ja, jag vet inte. Men Jonas Hassan-Khemiri, jag rekommenderar er att läsa Jonas Hassan-Khemiris pjäs Jag ringer mina bröder. För att den beskriver vad som hände med Sverige och vad som hände med människorna i Sverige under när han självmordsbombaren på Drottninggatan. Vad som blir. För då handlar det om en kille som just är en vanlig kille och sen börjar bli paranoid och till sist blir han terroristen, han själv är rädd för att folk tror att han är. I fantasin, alltså vad är fantasi och vad är verklighet, det glider ihop. Ja. Det var egentligen det jag ville bara reflektera över, dela med mig av. Men jag ska säga det också att jag har inte berättat om det, men för några veckor sedan så gick jag hem på typ klockan 12 på natten. Så gick jag hem och då traskade jag ensam. Och då står det två ungdomar, jag antar killar, på andra sidan gatan. Och sen så ser jag att det är en röd stråle som liksom bara åker förbi. Och så tror jag bara att det är något ljus som reflekteras. Eller jag vet inte vad jag tror att det är. Och sen ser jag den här laserstrålen. Jag ser den på häcken. Och så ser jag att den riktas på mig. Och min instinkt är ju inte, nu blir jag skjuten. Nej, men jag tror verkligen inte. Jag tror inte att nu blir jag skjuten. För att det är liksom inte, det finns liksom inte i min världsbild på något sätt att jag ska bli skjuten när jag går på stan. Alltså så här. Utan jag blir så här. Jag blir så här. Nej, de vill att jag ska hoppa. De vill att jag ska bli rädd. Och jag vill inte skämma ut mig på det sättet. Även fast tänk om det var på riktigt. Och så tänker jag, jag vill inte skämma ut mig, så jag låter dem skjuta mig. Nej, men liksom, och jag blev så jävla förbannad. Jag blev så svinförbannad på de här jävla svinungdomarna. För att det är inte okej. Det är inte okej att i dessa tider rikta en jävla, det är ju olagligt tror jag till och med, att rikta en laserpekare. Vad fan, är ni dumma i huvudet eller? Fattar ni vad ni kan utsätta en annan människa för? Vilken jävla skräck ni kan utsätta en människa för? Det är inte okej, jag blev så jävla förbannad på dem. Jag vill bara säga det, jag tyckte att det var så jävla skitstövlar. Jävla Göteborg. Och det bringar mig osökt in på, nu byter jag samtalsämnen, men jag vill bara dela med mig av det här. Och jag tror jag delat med mig av det i en tidigare podd. Men nu är jag så trött på de här jävla spår. När jag kliver på och av en spårvagn, eller när jag kliver av en spårvagn, gör för helvete plats. Hur svårt ska det vara? Nu är liksom så här, jag hinner inte ens gå av innan folk ska på. I Stockholm så har vi vett och etikett. Vi vet att vi ska göra plats.
Göteborg, folk går på. Ja, men för fan, flytta på er. Jag ska av. Och sen så blir folk sura när man säger någonting. Jävla idioter. Ja. Nej. Nu är jag upprörd.
Ja, det är jag. Jag blir mörkare och mörkare när vi pratar här. Jag har en lista för fan jag ska prata om.
Ja, men vad vi ska prata om. Det var en sak nu när jag var hemma i påsk då. Så påminner min syrra mig om det. Hon pratar om att jag har dåligt smaksinne. Eller jag pratar ofta om att jag har dåligt smaksinne. Och sen brukar hon säga, men det är för att du har bränt bort dina smaklökar. Och så tänker jag så här, just det, hon syftar på en sak som jag har gjort. Och det kanske är anledningen till varför jag har dåligt smaksinne. För att jag har väldigt svårt att känna smaker. Jag är ju, som jag berättade tidigare, jag är ju väldigt besatt utav hälsotrender och skönhetstrender. Och hakar på saker och ting väldigt lätt och köper saker och är väldigt sådär. Det går väldigt lätt att få mig att köpa saker. Alltså såhär, jag är alla liksom sådana här försäljare. TV-shops dröm. Jag har ju velat köpa x antal TV-shop-produkter. Marknadsföringen är ju bajs, men jag blir ändå sugen. Så att de lyckas väl på ett sätt, på ett eller annat sätt. Men, gud vad jag flyter iväg. Ja, i alla fall. Så att skönhetsprodukt, och då berättar min andra syrra då. Så här, simmare har ju breda axlar och muskulösa ryggar. Men de har ju också vita tänder. Och varför har de vita tänder? Jo, det är ju för att de simmar i klorin. Ja, ni kanske förstår vad jag är på väg. Jag har ganska vita tänder. Och eftersom jag är brun i hyn så får jag vitare tänder. De framstår som vitare kanske än vad de är. Men jag vill ju att de ska vara kritvita. Och man kan inte få kritvita tänder om du inte bleker dem hos tandläkaren. Liksom, och det är onaturligt vita. Man kan ha naturligt gulvita tänder som works perfectly fine. Men i alla fall, och då tänker jag så här. Men jag kanske kan skölja mina tänder med klorin. Men jag är inte så dum att jag ska skölja med outspädd klorin. Alla har ju klorin hemma. I ett väl sorterat hem har man ju klorin hemma som blekningsprodukt, som städprodukt. I det här fallet då som blekningsprodukt. Så jag sköljer ju mina tänder en gång om dagen, ibland två. För att jag blir så, jag är väldigt så här. Jag vill ha resultat på en gång. Eller dagen efter. Jag kan inte vänta. Så att jag blir väl så här otålig. Så jag sköljer med klorin 2-3 gånger om dagen. Utspätt. Och testar olika koncentrationer med klorin. Jag tror till och med att jag går så långt. Att jag sköljer käften med. Käften, det låter så hårt och illa. Att jag sköljer käften till sist med outspätt klorin. Åh, herregud. Jag vet faktiskt inte om mina tänder blev vitare. Men jag slutade till sist med det. Jag tror mamma är ju enorm. Hon är som ett jävla hököga. Hon ser och hör och känner allt. Det finns ingenting man kan. Hon ser allt. Det är en oerhört läskig förmåga hon har. Men då kände hon lukten av klorin då. När jag hade någon tak och bara undrade, varför luktar det klorin hela tiden i det här badrummet? Ja, då är man tvungen att erkänna. Och det förde mig in på kroppsbehår. Skönhetstrend och kroppsbehåring. Och så bara började jag tänka på alla de här kroppsbehåringshistorier. Nej men gud, det är som att jag har massa. Nej men kroppsbehåring, jag gick igenom så här som unge. Jag vill inte ha hår på min kropp. Jag vill lasera hela min kropp. Jag rakade benen några gånger för att jag ville liksom inte ha hår på benen. Jag skämdes. Jag har väldigt mycket hår. Pappa har knappt något hår. Jag tror vi ser ju ut som araber, men vi är inte araber. Araber brukar ju ha behåring, liksom håriga araber. Men pappa är inte arab, utan han är från ett folkslag som heter nubier. Som bor i södra Egypten och norra Sudan. Och är ett folkslag som har bott där i liksom tusentals år. Så där härstammar vi, eller kommer hans föräldrar ifrån helt enkelt, har bott i Nubien. Så, vad fan har det med saken att göra? Ja, så han har inte så mycket hår på kroppen. Men min morfar, och här går ju hårbehåren går i arv från mammas sida. Min kompis Stina berättar för mig. Prat. Ja, i alla fall. Och då så... Jag är hårig! Det är det, morfar var hårig och jag blev hårig. Jag har håriga ben, jag har håriga lår, hårig bringa och mage. Och där blev jag gått igenom så här perioder. Liksom, jag vill inte ha hår! Och sen har jag liksom embraceat mitt hår. Trimmat mitt hår. Liksom jag trimmar håret på låren och på magen. Och på alltså så bara för att hålla det liksom slick och snyggt. Hår under armarna har jag liksom inte haft. Det är liksom buskar. Har jag inte haft sen jag fick buskar under armarna. Sen rakar jag bort det. Och sen dess har jag rakat bort det ständigt. Jag låter det aldrig växa. Och jag kommer nog aldrig låta det växa. Könshår också har jag rakat bort. Och trimmat bort i alla tider. Och kommer nog inte heller låta det växa tillbaka. Nej, men det är sån, vad fan ska man, vad heter ansa, alltså ansa, när man liksom ska ta bort sly. Ja, när man tar bort sly från sina koloniträdgårdar. Ja, jag, fan vad vill jag med det här? Ja, men i pinsamheter, men liksom jag brukade klippa mitt benhår förut. Och liksom, och sen så bara upptäckte, så glömde jag ta bort håret från brunnen, från golvbrunnen. Och så bara kom min syrra in och bara, vad äckligt! Gud, jag pratar göteborgska nu, jag är inte från Göteborg, jag är från Roslagen. Och hon bara tyckte att det var så jäkla äckligt, för att bara tänkte, åh, det är pubishår, nej. Så här, skäms, så här, barn, tonårsskämmigt och så här, och jag skäms för min kropp och ska liksom tygla och... Åh gud, men jag måste, men nu berättar jag det. Jag berättar det, en hemlighet som jag och min syrra har haft i alla dessa år. På tal om så här utforska sin kropp och skämmas över sin kropp. Man utforskar sin kropp. Vem vill inte se hur ens hur ens anus ser ut? Jag en dag hemma hos morfar när vi var där, så liksom tog jag av mig på underkroppen och morfar har en spegel och så bara så böjde jag mig framåt och liksom bara särade skinkorna och skulle liksom bara, hur ser mitt anus ut? Jag tyckte att det var fascinerande. Det är jättefascinerande att upptäcka sin kropp. Hur ser min kropp ut? Tycker inte att det är någonting man ska skämmas för alls. Det är ju roligt, men liksom, men det hemska är ju att min syrra kikar in. Och så ser jag att min syrra kikar in mitt när jag håller på med det här. Och det är så jävla skämmigt. Nu det här har varit en hemlighet mellan mig och Kyrin. Nu är den ute. Nu vet alla om den, så nu är inte det en hemlighet längre. Jag bara känner så här, nej, men jag vill dela med mig av det. För att jag tycker att det säger så mycket om den här skammen över sin egna kropp. Men det är helt naturligt att utforska sin kropp. Det är hur naturligt som helst. Alltså, skäms inte. Utforska era kroppar gladeligen, tycker jag. För det finns så mycket hemliga skrymslen och vrån som man bara vill... Så ta en spegel och titta på er själv. Ja. Helst lås dörren så ni slipper eventuella pinsamheter. För det var verkligen inte roligt. Ja, nej, men nu börjar programmet lida sakteligen. Nu pratar jag göteborgska. Lida mot sitt slut. Jag ska bara ge er en update på tvättstugegate. Mina vänner var här innan påsk och sov här. De hittade tvättstugan. Den här tvättstugan som jag inte har hittat. Jag har gått. Jag har letat i varenda jävla rum. Jag har inte hittat den här tvättstugan. De hittade den på första försöket. Och sen berättade de för mig vad den är. Och jag gick ner igår kväll och skulle leta efter den där tvättstugan. Den var ingenstans. Nowhere to be found. Alltså så här, where is it? I don't know. Jag har ingen aning om vad den är. Jag hittar den inte. Det är som ett jävla... Det är som Narnia. Vissa kan och... Vad fan är den? Men jag hittade jacuzzin. Och jag hittade bastun. Det är jättelyxigt. Vi har två jacuzzis. Skitlyxigt där nere. Jag ska hyra, tror jag, där nere. Och det var inte alls sunkigt. Jag trodde det skulle vara sunkigt, men det var inte det. Men den där tvättstugan förblir väl ett jävla mysterium för mig. Jag kommer nog aldrig hitta den. Ja. Men sån är livet. Vi ses och hörs nästa vecka i Eten. Och då kommer jag raljera i alla fall. Och vara kanske provokativ. Vi får se. Vi har så syns nästa vecka. Ta hand om er där ute i eten. Så hörs och syns vi. Hur ska jag avsluta? Tack och hej! Så är det. Tack och hej för mig.